Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag, och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv. Livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma. Hej alla lyssnare och du som precis hittat hit är hjärtligt välkommen till podcasten Sorgsnack. Idag sitter jag med Kristin Benborn, mamma till Mattias som dog 2019 till följd av meningokocker och sepsis. Vi kommer att prata mera om det här såklart, men värt att nämna också är att hon är grundare av Meningokockfonden. Och vi kommer även lära oss mer om vad det här är för något. Så varmt välkommen till podden, Kristin.
Tack så jättemycket.
Först och främst, vem är Kristin? Kan du berätta lite kort om dig själv?
Ja, jag brukar alltid säga att en glad norska som född med skidor på fötterna men har byttat ut skidorna med paddel och tennis på senare år. Jag står fortfarande på skidor men ja, det är väl så jag kort brukar säga om mig. Gift, två barn, bor i Stockholm, eller strax norr om Stockholm. Och i vanliga fall så jobbar jag som CFO på ett mellanstort bolag här i Sverige. Och som sagt så har två barn och driver stiftelsen av Meningokockfonden bredvid mitt vanliga arbete. Jag är väl en stort sett en positiv och glad person, men självklart har ju mitt sätt att vara på, hur man tänker, ändrats efter det som hände oss då när Mattias dog i 2019.
Precis, och det är ju det här lite vi ska gå in på lite närmare.
Ja.
Så kan du berätta vad som hände? Kan du ta oss tillbaka till den sommardagen 2019?
Precis. Mattias var då 17 år och 2 veckor från och fyllde 18. Så vi hade åkt ner till Båstad där vi har sommarställe. Han hade kört nästan hela vägen och var jätteglad när han upptäckte att han och hans kompisar var där nere också. För då, istället för att hänga med familjen, så kunde han vara ute och festa och hänga med sina kompisar. För han var i grunden lite sur för att han måtte hänga med oss ner till Båstad, för var andra kompisar som han hade åkt till Mallis. Så det att han hade sina andra kompisar där nere, då blev han jätteglad. Så han gjorde som ungdomar gör. Han var ute och festade, han sov halva dagen, gick på gymmet, vi badade, vi spelade tennis och ja, det var liksom ingen konstigheter egentligen. Det var som en normal sommar för oss i Båstad de där dagarna. Sen ena på onsdagen innan allt hände så fick han ett fästingbett på magen. Och blev helt hysterisk för han tänkte, nu får jag både TB och borrelia och alltihop liksom. Och vi bara sa, men det är lugnt. Och vi kollade på så han inte fick någon sån här ring runt och allt det där. Så det var lugnt liksom. Det var ingen fara med det där. Så han fortsatte som vanlig och var ute och festade mer med sina kompisar fram till på lördagen. Så det var liksom onsdag till lördag. Och den dagen så hade de väl sittet bara och sett på film, tror jag, hemma hos en av kompisarna och käkat, druckit lite öl och sånt där. Och när han vaknade på söndagen så sa han att han var hängig. Och vi tänkte liksom inte så jättemycket över det. Alltså, du var festa i en vecka. Sovit lite. Gå och lägg dig igen och kom tillbaka om några timmar. Vilket han gjorde. Och då hade han fått feber. Ganska hög feber också. Så vi tänkte bara, nej, ska du få liksom influensa mitt på sommaren? Och där. Så vi skickade tillbaka honom i sängen igen. Och bara sa, men ta det lugnt och kom tillbaka igen när du följde lite bättre. Men han insisterade själv att han ville åka till vårdcentralen, för han trodde att det här hade någonting med det här fästingbettet som han hade fått. Och så det var en söndag, vi kollade runt, enda vårdcentralen som var öppen då, det var Ängelholm. Så vi satt oss i bilen och åkte till Ängelholms sjukhus på vårdcentralen där. Kommer in till läkaren, eller först så kräktes han en gång. Men så satt och väntade på att komma in till läkaren. Och så när vi kom in så gjorde de alla tester som de gjorde när man kommer in där, med blodtryck och sänkning, och de gjorde sån här bakterietest och den var helt okej. Så att läkaren då konkluderade med att det här är influensa, sommarinfluensa. Så åk hem, ge honom Panodil och Ipren, drick mycket och ät det du kände för liksom. Han hade nästan 40 feber när vi var där. Men som sagt, läkaren tyckte inte att det var så himla konstigt. Och vi tänkte inte mer på det heller. Liksom. Ja, men hög feber, influensa, man vet att man kan få ganska hög feber. Så vi åkte tillbaka och han fick då, ja, han åt glass och han drack vatten och kräktes lite mer. Men hade fortfarande hög feber och mådde illa, som han sa. Liksom. Det kommer ihåg att han mådde illa. Och vi var ju och kollade till honom hela tiden, för vi kände att när du har så hög feber så bör man i det minsta hålla lite koll på dem. Men i vårt sommarställe där så har vi liksom där flera hus som man bor i. Alltså, som sagt, ingenting jättekonstigt förutom att han hade hög feber, mådde illa och hade ont i hela kroppen. Så att när vi skulle sova så sa jag till honom att ja, men du får ringa så kommer jag in om det är någonting. Så han ringde två gånger under natten. Så jag var inne och gav honom febernedsättande. Och sen så ja, fortsatte han att sova. Jag sov fram till på morgonen. Skulle jag spela tennis. Jag var på vers 7. Gick in till honom. Då var han vaken. Då hade han inte så hög feber längre. Då var det mer sån här kallsvettig. Han hade säkert feber också, men det kändes liksom att han hade feber. Och så var han hungrig. Och det såg jag som ett positivt tecken. Jag gick in till köket och han kom efter. Så vi satt och åt frukost tillsammans innan jag åkte och spelade tennis. Sen så kom jag tillbaka efter att ha spelat tennis. Då var han fortfarande ganska kallsvettig. Och liksom, han hade svettat i sängen. Så jag kommer ihåg att jag bytte hans lakan och satt till honom att ta på det lite torra kläder. Och lägg dig igen. Och så några timmar en timme senare så skulle vi ut och spela tennis igen. Resten av familjen. Då var klockan 11. Och då gick vi. Det sista jag gjorde var innan vi åkte var så gå in och så titta till honom. Och då låg han och sov. Då kände jag bara, ja, men vad bra. Då liksom Jag hade ju fortfarande i mitt huvud att det var influensa. Så liksom, ja men sov av dig det här. Sen så har vi fått höra från farfar att han hade varit uppe vid 11:30. Gått in till köket. Sittit och pratat med farfar. Han hade ätit. Och någon gång runt 10:12 som farfar kom ihåg då, så hade han gått tillbaka igen. Och vi var tillbaka 11:08. Och då hittade vi honom på badrummet. Naken på magen utan duschen. Så då har han förmodligen duschat för att han har enten varit varm eller varit kallsvettig eller någonting. Och då såg vi att han hade en massa fläckar på kroppen. De här klassiska, de kallar det för petitäcker, som man får när man får meningokocker och sepsis också. Så de där blå, alltså det ser ut som blåmärken, alltså liksom, över, små och stora över hela kroppen. Och fattade ju att det här var ju helt, alltså, helt galet. Så jag skriker på Alexander som är vår andra son, bara såhär, hänt pappa, vi måste ringa liksom 112, vilket vi gjorde. Och på något sätt så fick vi på honom kalsonger, vi satte honom upp på toaletten och hela hans huvud bara liksom dinglade som fram och tillbaka och ögonen snurrade i huvudet på honom, och så vi förstod att det här är riktigt allvarligt. Han hade svårt att andas. Och då säger de på 112, lägga ner på golvet, vilket vi gjorde. Han slutade andas, och då gjorde jag som en hjärt-lungräddning på honom så han kom liksom tillbaka igen. Och så fick han kramper, och runt där så kom första räddningsbilen. Det var inte en ambulans, det var bara en vanlig räddningstjänsten.
Akutläkare.
Ja, precis. Ja. Eller ja, det var brandväsendet tror jag. Liksom. Alltså de som tillhörde brandväsendet. Mm. Så att de bar honom ut på gräsmattan utanför för badrummet där. Och på det tidpunkten så svarte han på tilltal också. Alltså han, för de frågade liksom, vad heter du? Han svarte, och liksom, kan du höra? Och så svarte ja. Och så kopplade de på honom med sån där hjärtrytm och sånt. Och så vi såg ju att den gick upp och ner. Och så kom nästa ambulans, eller första ambulansen, så kom andra ambulansen. Och ja, då hållit de på med honom. Så vi stod liksom runt och så på. Och då var det kanske klockan 12:30 runt där. Och fortfarande så svarte han när de pratade till honom, men vi såg ju att det var någonting som inte var bra. Men samtidigt så jag tänkte att nu är läkarna här, det här kommer till att gå bra liksom. Så det var liksom mycket mindre tankar att det här inte skulle gå rätt väg. Men så på något tidpunkt där så kom jag ihåg att jag såg att det var en tår som rann ner på hans på kinden, och Alexander kommer ihåg att han sa mamma. Och runt 12:45 så såg vi att hans pupiller blev jättestora, och när de lyste på honom så hände ingenting. Och vi har fått höra sen då, att det var liksom tidpunkten när hjärtat slutade slå. Och då fick jag aldrig igång honom igen efter det. Jag kommer ihåg att de försökte intubera honom också. Och de körde hjärt-lungräddning på honom, och det blev väldigt liksom, mycket aktivitet. Men vi förstod ju inte där och då att han liksom redan var död på det tidpunktet. Så in i ambulansen med honom. Jag var med i ambulansen bakom. Och hon som körde ambulansen, hon sa till mig att är det någonting, har du några frågor? Jag bara liksom, vadå frågor? Jag hade ju liksom ingen frågor. Jag hade till och med varit och hämtat kläder till honom och tagit med en bok innan jag satte mig in i ambulansen. För jag liksom tänkte, jag har ju blivit sittande på akuten en stund liksom. Och så säger hon plötsligt mig, jag tror att du ska ringa din man och be honom komma efter. Och be honom köra fort liksom. Och då först började jag förstå att det här är inget bra. Alltså det är någonting som inte står rätt till. Och när vi kom till Halmstad sjukhus och så sa jag att, men kan jag få komma in och så se Mattias? Nej, de håller på med honom, sa de. Och så kommer det då en läkare och en präst mot mig. Och då kände jag bara liksom, alltså det här är inget bra. De började ställa frågor som, har ni varit i Norge? Jag bara så, nej. Vi var där liksom i julas. Jag fattade ingen världens ting. Och de tjatade på mig liksom, kan du ringa och fråga din man, var är han? Och de hade ju kört jättefort från Båstad upp till Halmstad. Så när han kom in tillsammans med Alexander, så kom det då en läkare, om det var två läkare som kom in. Och prästen satt där inne samman med oss också. Och så säger de till oss att vi måste tyvärr meddela att vi har inte klart att rädda Mattias. Mattias är död. Jag kom bara titta på henne och bara sa, du skämtar. Alltså, det fanns så mycket i min hjärna att vi är på sjukhuset. Mm. Alltså, hallå! vi var ju i chock. Alltså, man förstod ju ingenting. Och vi fick ju... jag husker inte när de berättade vad de trodde det kunde vara. Men där sa de att de trodde att det kunde vara något som heter meningokocker. Och här har ni en tablett som är antibiotika som ni måste ta. Och vi bara sa, okej. Varför då? Jo, för det här är smittsamt. Och för att ni, ifall ni har blivit smittad, så måste ni ta den här antibiotikatabletten. Och här har du en till farfar också. Och så var väl vi in och så honom när han låg där, för då hade de tagit bort alla maskiner. Som, de höll på med honom i 45 minuter innan de gav upp. Så de hade ju verkligen kämpat för oss att få. Men och obduktionen visste ju sen också att hela hans insida var ju, det var full av sepsis och det var, all organerna hade ju tagit stryk, så det hållt liksom. Så det var ju liksom ingen chans egentligen. Så begynte de att berätta lite vad de trodde det var. Det var liksom meningokocker och vi bara liksom, vad är det här för någonting liksom? Mm. Och så, jag tror de också nämnde någonting om hjärnhinneinflammation. Och det är någon som jag kommer ihåg att jag har hört om liksom, smittsam hjärnhinneinflammation, att det kan vara dödligt.
Mm. Men det här visste du inte vad det var?
Nej.
Aldrig hört talas om det?
Nej, ingen aning alltså. Så, jag kommer inte ihåg hur länge vi satt på sjukhuset där, så vi var väl där några timmar. Och var inne och så honom en gång till innan vi satt oss i bilen och åkte tillbaka, för det var liksom inte så mycket vi kunde göra. Vi måtte ju så fick vi också då besked om att sin det här är så pass smittsamt som det kan vara, så ville de ha en lista på alla personer han hade varit i kontakt med de sista 10 dagarna.
Oj, vad svårt.
Och där sitter man liksom och precis har fått besked om att ditt barn är död liksom. Så vi fick till oss på morgonen dagen efter till att komma med en lista på personer som man trodde kunde liksom hjälpa till och göra en smittspårning på något sätt. För det är ett krav att när en person får meningokocker så går det liksom en sån här röd larm i hela Sverige, och då måste man göra smittspårningen för att se om det finns andra fall. Okay. Det var också sånt som jag hade ingen aning
om. Men vad innebär det egentligen att få det här? Vad alltså, är det för nu?
Alltså det är ju en...
Vad är det som gör det så smittsamt?
Alltså det är en aggressiv bakterie som egentligen alla har i, liksom i liksom näsan sväljer. Men det är inte alla som utvecklar själv den här aggressiva bakterien och blir sjuk. Både du och jag kan ha den här bakterien i oss. Men... det kan vara så att jag kan bli jättesjuk men du blir inte det, och det smittas via saliv också, så vi har liksom ingen aning hur han smittades. Vi tror att han kanske har delat en öl med någon som hade bakterien och som gav den till honom, eller att han har pussat på en tjej, men who knows liksom, alltså då han har festat. Och varför just han blev så sjuk, ingen aning. Alltså det är sådana grejer som läkarna heller inte kan berätta varför. De har ingen aning om varför några... De vet, det är väl några som har några sjukdomstillstånd som man vet att blir de som, om man saknar dem hjälta till exempel, men de kan bli jättesjuka av den här bakterien också. Och så är det någon annan, någon protein som jag hört om som han saknade, som ju, de tror att det var orsaken till att han smittades, för han saknade det proteinet. Men det är liksom bara wild guess, alltså man vet inte. Så vi satt ju där och försökte att lista ut då, vem har han varit i kontakt med, och så fick vi tag i en, vi ringde ju själv. Och så vi gav en lista på telefonnummer till sjukhuset, och så har de kontaktat då de här personerna så att de kunde åka in och få antibiotika också. Faktiskt. Så det var ett chock. Alltså, man förstod ingenting. Alltså, vi satt där bara och tittade rakt ut i intet. Och, det var svårt verkligen svårt att ta in det där. Och hur berättar man det här till andra? Det kommer jag ihåg, Alexander tyckte att det var jättesvårt att men hur ska jag berätta det här för mina kompisar? Och han ville berätta så fort som möjligt och få ut det. För han hade väl också behov av att prata av sig på ett sätt också. Så att dagen efter på sociala medier så delade vi vad som hade hänt då. Och då bara explosion liksom av folk som ringde. Och, ja. Så skulle man, det här var på slutet på sommaren så att skolan skulle ju snart börja igen. Så då var det så att vi måste prata med Alexanders fröken, vi måste få tag i Mattias fröken och liksom allt det där praktiska grejerna ja. Som man inte fattar egentligen.
Mm.
Och hur vi klarte det, jag vet faktiskt inte. Man gick väl in i någon sån här, jag gick in i någon sån projektlederroll på, och min man han drog ner rullgardinen. Och liksom.
Överlevnads.
Ja, men lite så. Ja. Lite så. Det är väl som en fortfarande dimma. De första månaderna liksom, fram till begravningen.
Ja, men jag kan verkligen relatera till det.
Ja.
Allt det här, det praktiska som blir, som man måste ändå orka ta tag i, fast egentligen så kanske man inte orkar, men måste ändå göra det.
Ja, men bara det, som man ringde begravningsbyrån och var såhär, ja men vilken färg vill jag ha på kistan? Men who cares liksom? På riktigt. Det var liksom, ja. Ska den vara en matt, ska den vara en lack? Men alltså, vem bryr sig? Alltså,
Ja, men det är så mycket som man inte har en aning om innan hur det är egentligen att planera en begravning.
Nej.
Det är så mycket att tänka på.
Ja, verkligen. Så det var nästan som man blev liksom arg. Fördi att det var såna, man tyckte det var såna idiotgrejer, som frågor som man fick.
Ställ inga dumma frågor.
Nej, men lite så. Och alltså sen då, när det här hade kommit ut att vad som hade hänt, och så började det komma såna här vita kondolansbuketter till oss på sommarställe i Båstad. Och det var liksom, när bukett nummer 10 kom, jag kände, alltså jag mådde illa. Jag bara, och vita nejlikor, alltså det är den värsta blomman jag kan tänka mig liksom. Alltså den är säkert jättefin, men för mig är det bara död. Så vi fick liksom ena buketten efter den andra med vita rosor och vita nejlikor. Jag bara såhär, nej, jag vill inte ha en enda blomma till. Alltså det, vi måste, och det var då tanken kom med att folk får ge pengar till någonting istället. Man vet liksom med cancerfonden och sånt där. Så jag satte mig även med datorn och sökte på fonder och sånt och hittade ingenting. Som jag tyckte passade för hjärnhinneinflammation. Man hittade sepsisfonden och sånt. Men det var ju inte, alltså det var inte sepsisen, det var sepsisen som kanske i slutändan gjorde att han dog. Men det var inte det som orsakade att han blev sjuk. Det var den här andra bakterien då. Så vi bara, ja men vi startade ett bankkonto och så får vi be folk sätta in pengar på det konto och så får vi se vad vi gör med det sen. Så kom det in groteskt mycket pengar, så vi kände att ja men oj, vi måste ju gör någonting vettigt med det. Det var då min idé om fonden startades. Men så tyvärr så förstod jag att det är lite mer komplicerat och det är bättre att ha en ordentlig stiftelse än bara en fond och sånt där. Så
var det är ju ett stort projekt också. Det, men att orka dra igång.
Ja, men samtidigt då när vi satt och i dagen efter att han då begynte söka på nätet med vad är det här för någonting? Alltså vad är mening och chocker? Hur får man det? Vad kan man göra åt det? Och vi hamnade på utländska sidor hela tiden. Alltså det var så lite information på svenska. Så, vi måste göra någonting åt det här. Det får bara inte vara så att en bakterie som vi då ganska snabbt fann ut man kan vaccinera sig mot inte får den uppmärksamheten som den får i Sverige. Så ja, det var så jag
startade. Som ändå uppenbarligen kan vara dödlig.
Ja.
Ja.
Men det händer inte så ofta. Och därmed så får den inte den uppmärksamheten som jag tycker att den ska få i alla fall.
Ja, men det förstår jag. Ja. Ändå som drabbad så vill man ju vara med och påverka på det sättet man kan.
Ja, men det blir ju så att om jag kan rädda en person med det jag gör med att prata om det här, med att dela ut informationsmaterial och allt det grejerna, då jag ska jag inte säga att det där är värt det, men det är i alla fall det är en liten bit på väg mot att ge i alla fall Mattias lite rättvisa, men också andra, att man inte ska behöva drabbas på det här sättet. För när man drabbas av den här bakterien, alltså det går så himla fort från man som insjuknar till man dör om man inte får den antibiotikan som man måste få. Och vi har ju hört så många alltså berättelser på hur man kommer in på sjukhuset, man blir hemskickad för att man tror det är influensa, och sen så kommer man tillbaka igen och är dödssjuk efteråt. Och statistiken säger ju 10% dör, 20% överlever med efterverkningar. Okej, 70% har ingenting efteråt förmodligen, förutom att de är psykiska. Alltså. Och det är ingen statistik på liksom, hur många mår psykiskt dåliga efter att ha gått igenom en sån här resa. Liksom. Så att, ja.
Jag började ju med att fråga vem du var, om du kunde berätta lite kort om dig själv och sen vad som hände, Mattias. Men skulle du kunna berätta för oss och de som lyssnar, vem var Mattias? Hur var han som person?
Ja, han var en livsglad livsnjutare. Som sagt, nästan 18 år. Skulle börja i trean på gymnasiet. Så jättemycket fram emot att ta körkort och ta studenten och leva livet. Han var... Ja, han brydde sig väldigt mycket om andra. Nästan mer om andra än sig själv. Liksom. Och det är det som jag fått höra från hans kompisar och sånt i efterhand också. Att han brydde sig extremt mycket om andra. Han ville att alla andra skulle må bra. Och han var en person som de gick till och pratade med. Och, så han var liksom en sån här liten minipsykolog för andra. Vilket gjorde också att i... Ja, någon period i hans liv så mådde ju inte han så jättebra heller. För han tog på sig liksom andres problem också. Men jag ska väl säga, sista åren som han levde så var han en glad person. Som älskade att hänga med sina kompisar. Och som gillade att leva livet. Alltså. Det är en riktig livsnjutare. Och... Han gick på gym, han hade hållit på med idrott, han hade hållit på med amerikansk fotboll i många år. Och verkligen älskade att umgås med folk. Det ska jag nog säga. Så verkligen en glad, härlig kille som hade ett, vad brukar man säga, love-hate relationship med sin bror.
Men... Jag skulle precis fråga hur relationen med hans bror såg ut. Är det storebror eller lillebror?
Lillebror, så det är 2 år och 8 månader mellan dem. Så att de har ju varit verkligen som hund och katt i vissa perioder. Men ju äldre de blev, ju bättre kompisar blev de också. Mm. Så det är klart, då han saknar ju sin storebror så jättemycket. Så är det. Men nej, jag säger ofta att Mattias är fortfarande, för att jag vet inte, någonstans är han.
Ja, och din son kommer han ju alltid att vara.
Ja, precis.
Den kopplingen lever ju vidare.
Ja, men absolut. Nej, så en riktig glad skit precis så. som såg fram emot och ta studenten, och jag vet inte om han hade gjort sig upp någon förmening om vad han vill göra sen, men någon typ av utbildning hade han ju helt säkert gått. Han gick natur, så att han hade ju alla förutsättningar för att kunna gå vidare och göra nästan vad han ville.
Så han bodde fortfarande hemma då?
Han bodde hemma, det gjorde han.
Och er relation, hur var den?
Ja, men han var ju mammas pojke. Förstefödda. Men vi hade en väldigt speciell relation. Det hade vi. Och jag är så himla glad idag, för att när vi åkte ner till Boston så körde vi 2 bilar. Så han och jag körde den ena bilen och lillebrorsan Alexander och pappa körde andra bilen. Och så där hade vi liksom 6 timmar i bilen. Och vi pratade, vi skrattade och vi lyssnade på musik. Och
lite egen tid.
Ja, men det var det. Och nu i eftertid så känner jag att det var liksom verkligen en fantastisk tid som vi hade där i bilen där och då. Och självklart, vi bråkade också. Absolut, vem gör det med sina barn liksom? Men nej, han... Alltså, Alexander har ju också en speciell liksom, plats i mitt hjärta. Och kanske ännu mer nu när det som har hänt. Men det var någonting speciellt med Mattias. Det var det. Och hans rum står ju fortfarande orört.
Det gör det.
Ja. Jag har försökt att göra någonting med det, men det går inte.
Vad har du då försökt?
Och städa bort kläder och sådana grejer. Även hans lakan som var de sista som han hade. Det ligger fortfarande där. Doftar fortfarande honom.
Går du in där ofta?
Inte så ofta nu längre. Men i början så var jag där ganska ofta. Bara för att dofta på morgonrocken och på kudden och lite sånt där. Så nej, det får ta den tid det tränger. Vi har liksom ingen behov av att liksom göra någonting
med det. Man ska inte stressa med något.
Nej, så... Nej, kläderna ligger fort. En del av kläderna har vi städat bort och sånt, men mycket hänger precis som det var.
För snart så. 5 år sedan.
Ja, 4,5 är det.
Just till sommaren blir det ju 5 år. Och hur känns det när du tänker på att till sommaren har det gått 5 år?
Det är helt overkligt. Alltså jag kan inte fatta det. Alltså jag fortfarande tänker jag så att han kommer springa ner trappan. Man förstår det inte. Alltså det, och det är kanske för att hans energi fortfarande finns runt omkring hemma, i alla fall hemma i huset på något sätt. Det har gått lång tid men ändå väldigt kort tid. Alltså det, de här timmarna, de sista timmarna där och så, det sitter ju liksom etsat in i huvudet och det är vissa perioder som man vet ju. Alltså i början, första 3 åren så var det den 22, han dog den 22 juli. Och varje 22, oavsett vilken månad det var, så hade jag fruktansvärt huvudvärk. Men det har liksom blivit mindre och mindre med åren som har gått. Men i alla fall de första 3 åren så var det så, ja, när den 22 igen liksom. Då var det bara att komma sig igenom den dagen och sen dagen och veckorna runt 22 juli och runt, han fyllde år 5 augusti. Så vi har liksom 22 juli, 5 augusti och begravningen var 23 augusti. Så var liksom, jag brukar kalla det för helvetesmånaden, den månaden där. Och man vet att den kommer, man vet att den är tung. Men samtidigt så klarar man på något sätt att stålsätta sig för att det kommer. Och vi har fantastiska vänner runt oss också som vet också att det här är en tuff period. Och de vet att julen är en tuff period och sånt. Och så där får man ju lite de här extra hjärtorna. Ja, men folk ringer kanske lite en extra gång och sånt. Och jag är väldigt öppen på sociala medier också med att skriva när jag mår dålig. Och det kanske är ofta lättare att skriva än att prata om det också. Mm.
Än att liksom lyfta på luren och ringa runt till alla.
Ja.
Det är ju det är en helt annan sak.
Absolut. Mm. Så det finns ju vissa personer liksom som är oss väldigt, väldigt nära. Och som har varit det från dag 1 också. Vilket, alltså jag är evigt tacksam med de personerna som var där i början. Och som fortfarande är där. För jag menar, du vet ju du också liksom. Det försvinner ju inte. Och det är superviktigt för alla oss som har gått igenom en sån sak som att förlora sina barn, att man det blir inte bättre. Alltså det blir annorlunda, men det blir ju aldrig bra, för det är ju alltid någonting som saknas. Jag är supertacksam för alla de som finns runt oss, och jag är supertacksam, jag sagt det också på vad ska jag säga, jobb LinkedIn som jag kallar det, på LinkedIn då, om att evigt tacksam för de cheferna som jag har haft under de här åren också. För jag har ju haft olika jobb. Jag jobbar som konsult. Och liksom få den här, vad ska jag säga, friheten till att jobba hemma om jag ville det. Och få låta vara ledsen på jobbet också. Och att inte alla hela tiden kom och frågade, men hur mår du och sånt. För i början så bara, där bara byggde man en stor tjuter liksom när folk ställde de frågorna. Så det är som att ha både jobb men också privat folk som ja, men låt det där få vara den du är just där och då den dagen. Alltså, jag är så tacksam för att det finns sådana människor runt omkring i samhället. Andra som går igenom samma som vi gör får uppleva det också. För det är en enorm stöd. Och de vet kanske inte själva att de är ett sådant enormt stöd, men de är verkligen fantastiska personer.
Ja. Ja, men det är så viktigt.
Ja.
Så fint att höra att du har fått det stödet.
Ja. Jag försökte gå till psykolog och sånt också, men det gav mig ingenting. Mm. Alltså, jag kände bara, vad ska jag sitta och prata med dig om? Liksom? Du känner inte mig, du känner inte Mattias, du känner inte oss. Så att, det har gett mig mycket mer att ha de nära vännerna och gå en lång promenad och prata och gråta och sånt då, än att gå till en psykolog. Mm. Men vi har ju alla olika.
Liksom. Ja, men precis, och det är ju också viktigt att man lyssnar till sig själv. Vad känner jag? Vad behöver jag? Vad funkar för mig?
Precis.
Och ja, man får vara öppen med att helt enkelt testa, till exempel som du nämnde, att du testar ändå gå till en psykolog och känner att det här var inte för mig.
Nej.
Nej, men då vet du det. Liksom. Då får man söka andra vägar.
Ja, exakt. Och också det med att man har att ett jobb att gå till också. Jag vet att det är många som tycker att man kanske är lite konstig. Jag var inte sjukskriven alls. Alltså, för det här hände ju på sommaren, vi var på semester. Sen vi kom tillbaka från semestern, precis när vi skulle komma tillbaka från semestern också, så gick jag tillbaka på jobbet med en gång. För jag orkade inte vara hemma. Alltså för mig var det mycket bättre att gå till jobbet och få tänka på någonting annat.
Hur lång tid hade det gått då?
Då hade det gått 2,5 vecka. Eller sånt där. Så inte så jättelänge.
Nej.
Men så sagt, jag orkade inte vara hemma. Jag måste ha någonting annat att fokusera hjärnan på. Så jag har inte varit sjukskriven en enda dag. På grund av det här. Men vi är igen alla olika.
Ja, och det funkade ju för dig.
Så. Precis. Ja. Och som jag brukar säga till folk också, att jag är så glad för att jag kan få gå och vara jobb-Kristine och fokusera på jobbet. Och så kan man bryta ihop i bilen på vägen hem. Vilket också har hänt.
Mm.
Ganska nyligen också. Hvor jag hade jobbat lite för mycket och sovit lite dåligt. Och hörde en låt på radion på väg till kontoret. Och bara bröt ihop. Liksom, och gråt mer eller mindre hela dagen. Men
samtidigt. Ja, men sådana dagar kan jag också ha. Än idag. Ja,
exakt. Mm. Och det är väl det som jag tycker det är liksom lite jobbigt. För man vet ju, som jag sa, de här perioderna med dödsdagen, födelsedagen, julen. De dagarna vet man att det där är tungt. Men när de andra kommer som en blixt från klar himmel, det är nästan ännu tyngre. Så jag är så glad för att de inte kommer så ofta längre. För då vet man inte helt hur man skulle stått ut, om man får vara helt ärlig.
Ja, men jo, men det är lite skillnad. Jag kan hålla med om det. När det kommer som en våg som bara sköljer över en. Ja, men när man inte är beredd på det. För som du sa det, när årsdagen börjar närmas, eller man vet ju när årsdagen är, så det kommer man kommer ju aldrig glömma det, när precis kroppen minns allt liksom, man vet.
Precis.
Så man är ju medveten om att det kommer komma.
Ja.
Och på något sätt så är man ju där i tankarna.
Ja.
Mm. Men när det kommer plötsligt, det är en helt annan sak.
Ja.
Men ändå jätteviktigt att bara få vara i de känslorna när det kommer.
Precis.
Så. Och släppa ut det.
Ja, men så är det. Så är det. Och så är det som jag sa att i början, att jag har blivit en annan person än det jag var alltså innan det hände. Och på något sätt så har man också känt att jag har fått någon sån här, jag vet inte, fölhorn eller vad man ska kalla det för någonting. För man har ju truffat massa andra föräldrar som går igenom liknande och...
Har du träffat andra föräldrar som har varit med om samma det här med det här?
Ja,
med
pneumokocker
och sepsis? Ja.
Ja. Både som har barn som har överlevt och som inte har överlevt.
Och hur har de mötena varit för dig?
Det, alltså jag går in i någon sån här, vad ska jag säga, bubbla när man pratar med dem. Självklart så är det starkt att höra deras berättelser, och de tycker också att det är starkt att höra min berättelse, men samtidigt så har vi någonting gemensamt, för vi har gått igenom samma sjukdom. Men jag kan tänka mig andra som träffar varandra via andra typer av sjukdomar har fått samma känslan eller samma feelingen för med det här. Men jag har också känt att det som när det har gått lite tid och man har träffat andra som precis har förlorat sina barn och är helt liksom jättelångt nere, att man på något sätt kan komma med de här, alltså, ska jag säga positiva tankarna, det är kanske fel uttryck att bruka, men liksom, det går att ta sig fram, alltså det ska jag säga att det blir bättre.
Ge lite hopp.
Ja, lite så. Och det här med att det är helt naturligt att du tänker så. Och det är helt, bara sätt ord på det här. Och från sin egen erfarenhet, hur viktigt det var att någon bara skrev ett sms om att jag tänker på dig. Eller skicka ett hjärta, eller ta telefonen, eller den första månaden, vi lagde ju inte middag själv för det kom folk hem till oss med mat hela tiden. Bara en sån sak. Och det tar man ju med sig till när man försöker hjälpa andra igen också. Och det är väl nej, via stiftelsen då, som man också har fått de här tankarna med att kan jag hjälpa någon annan så hjälper det mig på något sätt. Det har blivit min egen terapi på något sätt. Men det är klart, man har ju gråtit med andra. Det är fruktansvärt att gå på begravning till exempel. Det är liksom inte så jättekul. Eller det är aldrig kul att gå på en begravning, men då får man lite flashback tillbaka igen och sånt. Men samtidigt så vet man ju också hur viktigt det är och vad det är för de som går igenom det de går igenom just där och då. Så.
Mm.
Ja, man har blivit någon halvpsykolog på något sätt. Mm.
Men då fint att du hjälper andra på det sättet du kan.
Ja, på de dagarna som man orkar göra det så finns det självklart dagar som man inte orkar. Och då får man ju bara låta bli.
Mm. Nej, men så är det ju. Man kan ju inte heller vara överallt och finnas till för alla, även om man hade önskat det.
Ja.
Man räcker ju inte till.
Nej.
Men man gör så gott man kan.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag tänkte på när du berättade att ni hittade Mattias, eller var det du som hittade Mattias i badrummet?
Mm.
Var det första gången du kunde se de här utslagen han hade i kroppen? Ja. Så det var ingenting som...
Alltså, farfar kommer inte ihåg om de här fläckarna var där eller inte. Han tror inte att de var där, men de kommer ju ganska snabbt. Och de, liksom, alla de här symptomen som man kan få både för meningokocker och för sepsis, de kommer ju i olika faser. Någon får alla, någon får ingen, alltså eller några får bara några få, så att det är väldigt väldigt olika, och utslagen är inte alla som får en gång.
Mm.
Så att det är extremt skillnad på hur det blir på från person till person. Men jag har ju räknat ihop då de här symptomen som man kan få för meningokocker, och han hade i alla fall en 5, 7, 8 av dem. Och hade vi vetat att liksom, det här var symptomen, och får man mer än 3 av dem tillsammans med hög feber, då ska man åka in till akuten, liksom, ska du gå till vårdcentralen. Det är en av de grejerna som jag brinner för, och så få spridit ut det här.
För det går att stoppa då om man kommer in i tid.
Yes, med antibiotika. Och rätt antibiotika. Så att, men det är klart det. Ja, det
då gäller det lite att man vet då vad det
är för någonting. Ja. Och vi har ju fått höra sen att jag har fått tre familjer som har kontaktat oss och berättat att deras barn har överlevt för det att de har kommit in till akuten i tid och insisterat på att de ska checka för just meningokocker så att de har överlevt utan konsekvenser. Och det är så som, alltså där jag fick höra det första gången, alltså jag bara blev stortjutande, det var jag inte, nej jag har i alla fall gjort någonting. Och jag är också engagerad på världsbasis också, så jag sitter med i en organisation som heter Confederation of Meningitis Organizations som täcker hela världen. Så jag sitter som representant för Europa.
Men hur ser det ut då i övriga Europa, man tänker så här, alltså är vi dåliga i Sverige på det här?
Ja, det är vi. Väldigt dåliga.
Jämfört med andra länder?
Ja, jag ska säga Norden är dåliga. Norge är lite bättre. Där går man ut och informerar de som är i gymnasieålder att det här är någonting som man bör tänka på och vaccinera sig för. En del kommuner ger vaccinet gratis, andra kommuner gör det med subventionering. Men man kan gå till England, där finns vacciner på vaccinationsprogrammet. Mm. Samma sak i Spanien, i USA och i Belgien tror jag också. Och så det är lite olika beroende på vilket land det är. Men ja, det är bara Norden som inte har det på vaccinationsprogrammet.
Hur kommer det sig?
Jag vet inte, det kan vara så många fall. Alltså klart det är en kostnadsfråga om du ska vaccinera. Men jag tycker fortfarande att man kan informera så man kan ta ett aktivt val själv. Erbjuda, om man vill. Ja. Likaväl som att man informerar om att man kan ta vaccin mot bältros, TB, andra typer.
Ja, det finns ju så många andra vaccinationer som man måste betala ändå själv för. Exakt. Så det här kan ju också vara så. Att det ska finnas som ett alternativ.
Precis. Så det är väl en sån sorg som jag har att hade vi vetat att det här var en möjlighet så är jag väl ganska säker på att vi hade vaccinerat Mattias när han fyllde 16.
Men hur gammal ska man vara? Vad är rekommendationerna?
I Sverige så är det ju inte rekommendationer alls. Liksom. Där är det om du har opererat bort mjälten till exempel. Men då ska du ju ta och många andra vacciner också för där är du väldigt utsatt eller om du ska åka till någon av de här ställena som det är utbrott i att man rekommenderar då ska du ta vaccin annars så rekommenderar man inte i Sverige alls
att man med de andra länder som har det här i vaccinationsprogrammet bara kör de för rekommendationer
då är det är de 0-4 år 16-25 ungefär och så äldre. Så det är det jag kämpar för nu, att vi ska få in det på vaccinationsprogrammet någon gång i Sverige. Och WHO har ju också klassificerat meningitis, då, som det heter på engelska, som en av de sex områden som de jobbar med. Och de har ett projekt som heter Defeat Meningitis 2030. Så att, ja, det är 2024 nu. Men innan 2030 så måste Sverige ha gjort någonting åt också.
Det låter ju bra.
Ja.
Och vilket jobb du har gjort. Vilket fint arbete och viktigt arbete.
Ja, men jag känner det själv också. Liksom. Och jag blir jätteglad när man får liksom, en beställning på det här informationsmaterialet som vi har producerat och skickar ut gratis till alla som vill ha. Så ja, vi skickar mer än gärna ut.
Ja, jätteviktigt. Men då tänker jag att det är bra att nämna hur folk kan hitta dig till, för du nämnde ju att du har sociala medier, du har ju ett Instagram-konto, vilket jag vet, för jag har också följt ett tag. Vart finns ni mer någonstans?
Ja, vi finns på Facebook också, så Meningokockfonden. Vi finns på Twitter, vi finns på LinkedIn och jag har en egen webbsida som heter meningokockfonden.se. Så bra. Där finns det mycket information. Och vi försöker nästan ett par gånger i veckan som vi lägger ut olika informationsgrejer på sociala medier och lite mer sällan på webbsidan. Men där kan man till exempel gå in och så läsa berättelser från andra som vi har kommit i kontakt med. Som har delat sina berättelser också. Och det är ju både personer som själva har gått igenom det och som har överlevt, men också då personer som då har förlorat sina barn eller syskon eller föräldrar och sånt också. Så det, vi försöker att samla på oss flera berättelser, för vi känner väl också att det med alltså personliga berättelser, det når mer ut än bara fakta, om man säger så. Där får man höra lite mer om det. Och det är väl det de personer som har tagit kontakt med oss också har sagt, att de är jätteglada för att veta att de inte är ensamma i det.
Mm. Ja, det förstår jag, just det här med att känna i, alltså få lite igenkänning.
Ja. Och också för de som då har överlevt och har kanske då gått igenom amputation då, som är liksom den sämsta
varianten. Det har man ju hört är ganska vanligt när man drabbas av sepsis.
Ja, sepsis. Ja. Så jag har ju några familjer som jag har kontakt med hvor barnen då har amputerat enten ben eller armar eller både och. Och då har jag försökt att förmedla kontakt med, eller visa att det finns faktiskt andra i världen, inte så många i Sverige, men i alla fall runt omkring i världen, som lever ett okej liv, även om de är kvadruppelamputerade. Så det är väl, jag tycker det är väldigt inspirerande att följa de här personerna och vara i kontakt med de här familjerna som, alltså, där kan man snacka om kämpar.
Vi var inne lite på det här med begravningen, allt det praktiska och så. Men hur blev begravningen? Hur känner du efteråt?
Ja, vi hade en fantastisk präst, ska jag säga. Vi hade begravningen i Danderyd kyrka. Och enligt henne så var det den största begravningen som hade varit där på många, många år. Så den var smockfull. Jag vet inte hur många folk som var där, men jag vet inte, 300-500 personer runt där.
Oj.
Ja, det var fullt. Det var fint. Ja, det var och det var mycket, mycket ungdomar. Självklart. Både från hans klass och tidigare klasser, idrottsföreningen och Alexanders kompisar och klass och sånt som också var där. Plus självklart vänner och familj. Vi ville ha, alltså självklart som att man har salmer och det där, men vi vill också ha musik som betyder någonting för oss personligen. Och vi hade, när Mattias låg i magen så spelade vi, jag vet inte varför vi valde den låten, men vi spelade Tears in Heaven av någon anledning. Varje dag. Men vi hade en sån här fix idé om att om han hörde den låten när han var i magen och vi spelade den under fönstren, så skulle han bli lugn. Det blev han inte. Han skrek som gallskrek när han kom. Okay. Men så den låten,
metoden funkar inte.
Nej. Nej, vi hade väl läst den någonstans där. Men okay. I alla fall den låten var självskreven att vi skulle ha på begravningen. Alltså liksom den låten han blev född till skulle vara den låten som han lämnade. Vi hade också en fotograf som tog massa bilder som vi har fått sen också. Och så ville Alexander välja en låt. Han valde en låt som heter My Friend med en som heter Tristan. För det var tydligen en låt som de två hade sittit och lyssnat på tillsammans. Det visste inte vi. Så det var liksom hans...
Det var deras låt.
Ja, precis. Och sen så hade vi Amazing Grace också på slutet. Och sen så hade vi samling sen efteråt med, jag vet inte vad, 200 personer för någonting. Ja, det var en tuff dag. Men man kom igenom den också på något sätt. Där. Med hjälp av vänner och... bekänta.
Mm. Och vart begravdes han?
I Altorp i Djursholm. Det tar 30 minuter att gå från oss. Så jag brukar faktiskt, det har jag gjort hela tiden. Varje fredag efter jobbet så åker jag förbi och hälsar på och pratar lite några minuter med honom. På sommaren så sätter jag alltid fram färska blommor och på vintern så ser jag till att ljus som står och brinner. Det blev en fin begravning och Altorp är en jättefin begravningsplats och ja, men vi är jättenöjda med den vilplatsen som han har fått.
Mm.
Han har ju, vi har en tatuering på armen, och det är samma som vi har på gravstenen också.
Jaha, vad som fint.
Som har ett M och med ett evighetstecken. Och det är Alexander som har designat den. Vi har den alla tre. Så att, och det var någonting vi gjorde bara några dagar efter att Mattias dog.
Och fint att ha det graverat på stenen också, tänker jag.
Ja, men det var liksom självklart att det skulle vara den på stenen.
Är det en familjegrav han ligger i? Eller valde ni?
Nej, det är den egen. Men vi har väl förberedd för att det där är ju urnedsättningarna. Så att det där är plats till, vad nu är det, 10-12.
Så han kremerades?
Ja, precis. Det gjorde han. Och det var också en sån där konstig grej. Någon mitt uppe i allt det där. Hvor när han hade blivit kremerat och så kom jag på att vi måste beställa sån här urna också. Ja. Det var så som man inte tänkte på. Jaha, urna, vad ska man ha? Ska den vara svart? Ska den vara vit? Ska den vara grön? Ska den vara... Så bara, det är för många val. För jag kommer ihåg, jag ringde till den här krematoriet och frågade om han hade blivit kremerat. Och de bara såhär, ja, han ligger här i en påse. Och jag bara såhär, nej.
Nej.
Okej, jag måste köpa en urna. Det var så. Det var sån där.
En påse.
Ja. Ja, det var sån där. Det var väl lite fel.
Jag hade fått lite där panik.
Jag gjorde det. Jag fick lite panik.
Tappa inte bort liksom. Nej.
Så ja. Men överallt så blev det en jättefin begravning. Det gjorde det. Även om det var en tung dag. Näst tyngsta. Det var det. Men om man kan säga att en begravning är bra, så blev det. Men det var mycket på grund av också prästen och alla som var där. Och
man vill ändå göra det så fint som möjligt, såklart.
Precis. Precis. Så är det.
Hur mycket pratar Alexander om Mattias idag?
Alltså han är med i vårt samtalsämne liksom, så att det är inte så att vi sitter och pratar om Mattias hela tiden, men om det liksom passar sig in i samtalet så pratar vi om honom, absolut.
Jag tänker, om det finns någonting som du tänker på som jag har kanske missat att fråga, eller något speciellt som du vill skicka med till lyssnarna?
Det är ju i så fall har man barn i, vad ska jag säga, de här åldersgrupperna som är de som är mest utsatta för smitta, enligt statistiken. Det kan ju säkert vara olika från land till land och sånt där. Men gå in i alla fall på enten på Facebook, Instagram eller vår webbsida och bara kolla på de här symptomen, så att de kanske bränner sig fast i hjärnan på er. Och kanske också kolla på någon av de här klippen som ligger där från när vi var med på tvn och sånt också. För där var vi också tillsammans med läkare som också bekräftar då det som jag berättar då, om att det är jätteviktigt att ta snabb läkarvård om det händer någon. Och så ska man självklart inte få panik. Alltså det är inte så man vill heller. Men bara så att man... Ja, har man sett det en gång så kanske man tänker lite extra när det händer.
Ja, precis. Bara så att man tänker till och på sin vakt lite.
Ja, men lite så. För det är ju... Även läkarna säger ju, och de som jobbar på akuten, att de värsta mardröm, det är ju alla de som kommer in med ett sjukdomstillstånd som man inte helt kan sätta fingrarna på där och då vad det är. Man skickar hem dem och så kommer de tillbaka igen, och det är livshotande liksom. Det är oavsett om det är meningokocker eller om det är någonting annat. Det är liksom akutläggarnas verkligen mardröm, så att de tycker också att det är superbra att vi gör det vi gör liksom. Och det är mitt sätt att hedra Mattias på. Och också hålla honom vid liv, för att säga sånt. För jag berättar ju om honom när jag också berättar om stiftelsen och varför vi gör det vi gör.
Hålla minnet.
Det tycker jag är viktigt. För han finns ju här någonstans.
Men det är jag helt övertygad om att han gör.
Ja, nej, men det känner jag. Han är här någonstans. Och det är väl han som håller den uppe på de här jättetunga dagarna.
En sista fråga då. Hur skulle du beskriva att sorgen känns idag jämfört med när det hade gått ett år?
Den smärtan som man hade inne i sig är lättare på något sätt. Alltså den är inte lika tung, lika konstant som den var i början. Alltså i början så räknade man ju nästan minuter och sekunder på hur lång tid det hade gått. Det gör jag inte idag längre. Men och det, som sagt, den här så det är nästan går att beskriva den här smärtan man får i hjärta eller var man då har den någonstans. För den var så fruktansvärd i början. Men den blev mindre och mindre. Och såklart den kommer då och då. Men inte på samma sätt som det var. Och där väl man, jag tycker vi får någon sån här överlevnadsinstinkt på något sätt. Så att det finns ju dagar. Jag har skrattat när vi sitter här och pratar också.
Ja.
Så jag kan ju skratta. Mm. Och jag kan ha kul. Jag menar, vi går ut på middagar och umgås med folk och pratar om helt andra grejer. Och jag går och tänker på det här hela tiden längre som det var i början. Och såklart man har ju sina dagar som är tuffare än andra. Så att det, när folk frågar mig hur mår du, så säger jag att jag mår okej. Okay. Jag har slutat att säga att jag mår bra, för det gör jag inte. Men jag mår okej. Okay. Och så får det väl vara. Kanske någon dag säger att ja, men nu mår jag bra. För min del är det lite för tidigt. Men om ställ frågan igen om 5 år, så kanske säger jag att ja, men jag mår bra. Considering liksom.
Mm.
Så att det finns hopp, för att säga det sånt, för alla som precis har gått igenom på förlora sitt barn. Det finns hopp att det blir inte bättre, men det blir annorlunda, så att man orkar med vardagen på något sätt. För jag kan inte tänka mig något värre än om man hamnar i det här svarta hålet som man brukar prata om. Och inte kommer upp och kanske inte har folk runt sig och som kan hjälpa en upp.
Mm.
Så det är väl så jag känner just nu.
Ja, men jag förstår. Och ja, men just som du sa här, att vi har ju suttit här och pratat om något som är otroligt tungt, och såklart så vet man ju med sig att det är ju en stor sorg, allt det här. Och å ena sidan så kan vi också skratta lite däremellan.
Ja.
Och det tar ju inte bort sorgen. Nej. Och saknaden och smärtan. Nej. Egentligen. Men det är ändå viktigt att tillåta sig själv att få göra båda delarna. Och,
ja. Precis. Ja, det tror jag är jätteviktigt att du säger där. Liksom att man måste få lov till att vara glad även om man sörjer. För om man bara ska gå runt och vara ledsen, så tror jag inte att man mår så väldigt bra i slutändan. Om det blir för länge. Klart man får förlåta oss att vara ledsen och sörja så länge som man känner att man måste göra det. För alla är vi olika. Men jag tror också det är jätteviktigt att man kan försöka och se glädjen i någonting. Alltså, det är ju inte alla som till exempel får flera barn, eller om man har förlorat alla sina barn för den sakens skull. Liksom. Men att man på något sätt försöker hitta någonting som man kan se ett lite ljusglimt. Mm. Och vara lite glad för i alla fall.
Mm.
För det tror jag är jätteviktigt. För ens egen del.
Mm. Lite det här att man får lära sig att skilja på de här olika spåren som blir ändå. Precis. I ens liv.
Mm.
Det här är sorgen och den kommer ju alltid finnas där bredvid.
Mm.
Och det här är kanske jobbet, det finns ett spår för jobbet, det finns ett spår för övriga familjer och vardagen som ändå fortlöper som vanligt då.
Mm.
Och livet utanför och alla runt omkring. Att man lär sig att skilja på det och också tillåter sig att hoppa mellan de här.
Exakt. Och att folk låter den förlåt eller hoppa
ja.
Mellan det.
Ja, faktiskt.
Ja. Så det är väl en tips man kan säga till folk som inte har gått igenom en sån här upplevelse av att förlora sitt barn. Som att man ska ha överseende med de personerna och låta dem få lov till att ja, men vara ledsna, låta dem få lov att vara glada. Men också bara vara där för personen. Men det är inte så mycket som ska till. Alltså det är så pyttelite som ska till. Och det är väl en sån grej som när man inte har gått igenom det, inte förstår. Så det är tragiskt att man ska gå igenom en sån grej som att förlora ett barn. För att förstå hur viktigt det är och att folk bryr sig och är där för en när man
behöver. Bryr sig närvaro. Ja.
Precis.
Så och det kostar ingenting. Det
kostar absolut ingenting.
Ja. Det borde vi alla bli bättre på.
Ja, verkligen. Verkligen.
Kristin, tack för din medverkan och tusen tack för att du har gjort oss, eller i alla fall mig, lite klokare gällande det här. Jag har absolut lärt mig mycket under vårt samtal. Jag är helt övertygad om att de som lyssnar också har fått till sig det här. Och det är viktig och värdefullt information att sprida vidare.
Mm. Ja, men tack så jättemycket för att jag har fått vara med och sprida både historien om Mattias och vad som hände honom, men också då om stiftelsen och kanske för att gett också lite syn på hur det är att gå igenom en sorg, liksom att som sagt man kan ha uppturer och nedturer och det går att funka. Så tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Tack själv. Och tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du har haft en fin vecka och glöm inte att jag är tillbaka igen nästa vecka med en ny gäst. Ta hand om dig och varandra. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.